Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Sverige är ett säkrare och tryggare land idag än för en vecka sedan, och nu omfattas vi av NATOs artikel 5.
Att vi står här idag visar ju att vi också går in i NATO hand i hand.
Welcome! Welcome, welcome, welcome!
Jag kommer definitivt aldrig, så länge jag är försvarsminister, att medverka i en sån process. Det kan jag garantera alla.
Jag uppskattar att Finland vill gå hand i hand med Sverige.
Sweden's recently elected Prime Minister Ulf Kristersson landed in the Turkish capital Ankara, hoping for his country's stalled NATO membership process to take off.
Nu om Erdogan-dockan som hängdes upp i fötterna i Stockholm igår.
Det är ju ägnat, skulle jag säga, som ett sabotage mot den svenska NATO-ansökan. Det är farligt.
So if you would like to make that kind of strong relationship, you need the proper basis for that. Especially trust and mutual respect.
Tack till Finlands förra statsminister Sanna Marin, som har varit viktigare än många förstår. Det är vårt eget beslut när svenska soldater och sjömän ska delta i NATO-gemensamma uppdrag.
Han fick som statsminister ta det historiska steget för Sverige in i NATO. Men vägen fram till applåderna och det varma välkomnandet från Joe Biden blev både längre och mer dramatisk än vad många trott. När förstod han att Socialdemokraterna faktiskt skulle svänga i NATO-frågan? Försökte regeringen övertala Finland att vänta in Sverige? Hur djup kris orsakade egentligen koranbränningarna? Och hur ser han idag på kritiken från både höger och vänster om att regeringen tvingades krypa för Turkiets president Erdogan? Gäst i fredagsintervjun är statsministern Ulf Kristersson. Jag heter Magnus Thorén. Ulf Kristersson, statsminister. Välkommen till Kvartal och fredagsintervjun.
Tack så mycket.
När du ser tillbaka, när under den här tiden kändes det som allra svårast, allra mest ovisst hur det här skulle gå?
Det var ju ovisst ganska många gånger och under ganska långa perioder. Inte i meningen att det inte skulle landa till slut. Det har jag faktiskt inte känt ovisshet någon gång. Men detta när var ganska oklart. Det är klart att sommarens koranbränder, desinformationskampanjer, upphängda dockor och sånt. Det var ju ingen högtidsstund för Sveriges relation till andra länder.
Mm. Störde det nattsömnen för dig?
Nej, jag sov ganska bra faktiskt, men jag tyckte nog ändå att det var ett ganska tufft läge just då. Sen var det bara att bita ihop, men det är saker får man bara konstatera. Just det där, jag råder inte över vad andra vill göra, även om jag tycker att det var dumt och ansvarslöst. Men just då kändes det lite tyngre, sen har det vunnit många perioder som har varit motsatsen.
Mm. Och vad gjorde att du ändå var säker på att det förr eller senare skulle bli ett svenskt NATO-medlemskap?
I grund och botten det faktum att även om så att säga, alla länder måste fatta sitt eget beslut, så är det klart att när nästan alla har sagt ja, då skapar det också ett tryck på de andra länderna. Och att det fanns inga vettiga skäl för dem att i längden stå emot ett NATO-medlemskap. Sen så är det här svåra, och som vi har lärt oss nu i Sverige, när alla länder ska godkänna oss, då måste vi också förstå att det kan finnas skäl i de här varje land. Egna logiker som vi kanske inte fullt ut förstår. Och då ska klockorna stå rätt till slut. Så det var väl det som näret var mer oklart än omet.
Mm. Vi blev ju medlemmar till slut och du fick åka till USA och sitta i kongressen bredvid presidentens fru Jill Biden och höra det här welcome, welcome, welcome. Hur kändes det där i den stunden?
Det kändes rätt stort, det måste jag nog erkänna. Jag var inte helt oförberedd, för de hade sagt att det händer att han nämner någonting om de som är gäster där uppe bredvid First Lady. Men det kom lite stort och det kom lite snabbt. Och sen var det också en speciell känsla som är svår att beskriva. Det är att det är en väldigt tudelad amerikansk kongress. Man såg det rent fysiskt, halva gänget i stora delar av talet jublade, andra halva gänget satt med korslagda armar och tittade på sina telefoner i protest. Medan när just Sverige nämndes så stod alla upp i sina bänkar och applåderade. Så det var en väldigt stark känsla också. Här fanns det för en gångs skull riktig enighet i amerikansk politik.
Mm. Hur var han, Joe Biden, nu när du träffade honom?
Han var pigg, energifylld, verkligen ska jag säga. Jag har träffat honom nu ett gäng gånger, väldigt, väldigt uppfylld ska jag säga. Det kanske också beror på att har man just hållit en timme och tio minuters ganska energifyllt tal. Det vet du själv hur det känns när man är lite påslag helt enkelt. Fast. Men han var väldigt entusiastisk. Ska jag säga.
Ja, han fick ju väldigt fin kritik för det där State of the Union-talet. Annars handlar ju väldigt mycket just nu i debatten kring honom om hans ålder och om han är, som de säger, fit for the job. Men vad fick du för intryck?
Mitt intryck är att han är absolut fit for the job. Absolut. Väldigt intresserad, som jag sa, energifylld, väldigt direkt. Jag har inte träffat några andra amerikanska presidenter förut, så jag har ingen att jämföra med. Men det känns väldigt stabilt, tycker jag.
Hur mycket kontakt hade ni två under den här NATO-processen?
Det är inte så att vi hade någon regelbunden telefonkontakt precis, men jag hade ju ett antal tillfällen där jag träffade dem ganska mycket. Egentligen från Vita huset-besöket förra sommaren, sen direkt till Vilnius med nya möten och sen direkt till Helsingfors. Det var ju en vecka när jag skojade så att vi träffade varandra mer än våra familjer. Men det var en vecka. Mm. Sen har vi haft mycket kontakt med hans närmaste medarbetare. Inte minst hans säkerhetsrådgivare Jake Sullivan och Anthony Blinken förstås.
Hur mycket inspel och direktiv fick du därifrån då? Eller hur mycket frågade du om hur man skulle hantera Erdogan till exempel, eller Orban eller andra?
Nej, men vi hade ganska mycket, så att säga, vi hade ju egentligen två helt olika uppgifter som bara råkade sammanfalla, kan man säga, i ambition. Det vill säga, vi hade vår uppgift att slutföra överenskommelsen med Turkiet. Och det handlar ju i hög grad om terroristbekämpning, att bekämpa finansiering av PKK, sådana saker som vi hade åtagit oss i det här berömda memorandumet från Madrid 22. Och det fullföljde vi helt och fullt. Och det var ingen tvekan. Och USA hade också på goda grunder hög förväntan om att Sverige skulle göra det. Sen hade ju de sina egna bilaterala frågor med Turkiet, som mest känt är ju att sälja F-16 stridsflygplan. Och de är ju formellt sett helt åtskilda, men det är klart vi diskuterade de här sakerna med varandra.
Mm. Vad fick du för intryck då? Var de här F-16-planen det egentligen handlade om den här processen? För det kom ju väldigt nära varandra
precis.
I tid i beslutet. Och
ordet egentligen tror jag, att de var viktiga råder ingen tvekan om. Men det finns inget egentligen. Det är inte så att om Sverige hade struntat i vår egen hemläxa och inte hade haft en bra dialog med Turkiet, då hade det aldrig funkat. Jag tror också att USA, deras tryck och deras erbjudande på slutet också var viktigt. Sen är det svårt att mäta det i procent. Andra länder var också inblandade. Grekland var mer inblandade än många kan tro. Kanada var mycket inblandat, så det var många länder som på olika sätt bidrog i detta.
Ganska hur bidrog Grekland och Kanada?
Ja, jag tänker inte gå in i detalj, men det handlade rätt mycket om deras bilaterala frågor med Turkiet, där de också var beredda att sätta in dem i ett sammanhang helt enkelt.
Så de gav Turkiet också saker för att Sverige skulle få gå in i NATO?
De hade egna relationer med Turkiet, där jag fick en stark känsla av att de ville medverka till att lösa det svenska NATO-medlemskapet. På
men du vill inte säga vad det var?
Nej, jag vill inte gå in och recensera enskilda länders aktiviteter.
Säger statsministern Ulf Kristersson här i Kvartals fredagsintervju. Du, alltihop kan man ju säga av det här, det inleds ju med Rysslands anfall mot Ukraina i februari 2022. Du är i Finland då. Mm. Vad minns du från det där när du fick veta att nu har anfallet inletts?
Jag minns det ju extremt väl på det sätt som man minns stora händelser. Jag var i Finland någon innan. Jag hade haft möte den 23 med Finlands dåvarande president Sauli Niinistö. Som jag kände en del men inte jätteväl. Så jag hade suttit ute på Talludden som är presidentens liksom arbetsplats. Och sen hade jag ätit middag ätit middag med Petteri Orpo som då var oppositionsledare och nu finns statsminister. Och då diskuterade vi ju bara alla de här enorma tecknen på att det skulle bli ett krig men som ännu inte har brutit ut. Och vi diskuterade också vad kommer hända med Finland och med Sverige om det blir ett krig. Vad kommer hända med europeisk enighet? Allt detta då i den osäkerhet man bara kan ha när man ännu inte visste det som man sen visste bara några timmar senare.
Vad diskuterade ni konkret?
Vi diskuterade ju, Sauli Niinistö var framförallt väldigt bekymrad över vad är risken att Europas länder inte håller ihop till stöd för Ukraina och vad är risken att Europa och USA inte håller ihop. Och på just den punkten fick ju den oron fel så att säga. Vi har ju hållit ihop väldigt väl. Och sen diskuterade vi säkerhetsläget för Sverige och Finland. Och Finland med Sauli Niinistö i spetsen undersöker ju att de hade inga, så att säga, då före krigsutbrottet planer på att gå med i NATO. Men som man alltid sa, vi har en NATO-option. Vi fattar själva ett beslut om att gå med i NATO om vi själva vill det. Han var ju väldigt noga med NATO-optionen. Mm. Så de hade kommit längre tycker jag än vad jag gjort i Sverige.
Diskuterar ni någonting då redan om hur kommer det här att gå till i så fall då?
Nej, vi var inte konkret inne där då, utan det blev vi dagarna därefter. Sen var ju krigsutbrottet klockan 04 om jag minns den tid jag hade i Finland. Jag åkte hem, vi hade möten i Sverige och sen hade jag daglig kontakt med Finland för att det hände saker väldigt, väldigt snabbt i Finland. Och då handlar det i stort sett helt och hållet om vilka säkerhetspolitiska beslut ska vi fatta i Sverige och i Finland. Och sen så var de här kommande veckorna helt avgörande för att förstå att Finland var snabbare i steget än vad Sverige var.
Inrikespolitiskt då? Statsminister då, det var ju Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. Vad hade ni för kontakt?
Vi hade mycket kontakt ska jag säga. Redan från december 21, när det såg riktigt illa ut de här sista dagarna, jag minns 17, 18, 19, 20 december, innan det här slutliga ultimatumet kom från Rysslands sida mot Ukraina så hade vi kontakt. Jag minns att jag smsade henne och sa att jag tror att det här kan få riktigt allvarliga konsekvenser, att det är bra om vi kan hålla tät kontakt och så, vilket hon kvitterade. Hon var också den första jag hörde av mig till på morgonen 24 innan jag åkte hem och föreslog att vi skulle ses, vilket hon också kvitterade. Så jag tycker jag hade bra kontakt och tror jag såg med samma allvar på situationen.
Mm. När förstod du att Socialdemokraterna kommer att svänga?
Ja, man måste nästan börja där med Finland igen. Det var Finland är helt avgörande för att förstå den här processen. Jag, och det säger jag inte alls för att berömma min egen analysförmåga, utan bara för att jag hade så enormt täta kontakter med Finland. Och nu råkade det vara så att de två jag hade kontakt med då, de är nu statsminister och president. Alltså Petteri Orpo och Alexander Stubb. Ja, Petteri var då oppositionsledare och Alexander Stubb, han var en fri akademiker. Men jag hade tät kontakt med dem. De övertygade mig ungefär den 10 mars 2022 om att Finland, det vill säga även Socialdemokraterna i Finland, kommer att ändra sig. Sanna Marin, som då var statsminister och partiledare i
Socialdemokrat,
hon har inte alls den här, ska vi säga, mer principiella invändningarna mot NATO. Det är en rent pragmatisk fråga, inte en känslig fråga. De kommer att ändra sig. Och Sauli Niinistö, presidenten, han vill skapa enighet och den enigheten kommer bli ett ja till NATO. Mm.
Och var det viktigt för Finland att Sverige hängde med eller var det viktigare för Sverige egentligen?
Ja, så här, det var viktigt för Finland att göra det hand i hand med Sverige. Och Sauli Niinistö uttryckte det ju kanske starkast. Ibland så starkt att en del kanske fick känslan av att om inte Sverige tänkte gå med, då kunde inte Finland gå med för att då fanns det inte den här enigheten över gränsen. Petteri Orpo och Alexander Stubb övertygar nog mig snarare om motsatsen, det vill säga gärna med Sverige, men Finland kommer gå med även utan Sverige. Det var min övertygelse runt den 10-15 mars, att så kommer det att bli. Och då var det för mig enormt viktigt att inte Finland skulle gå in ensamma och lämna Sverige bakom sig. Och därför var jag väldigt tydlig med att om Finland går med och om det finns en majoritet i Sverige, då kommer jag driva det här mot ett svenskt ställningstagande för NATO. Men jag vill göra det i bred politisk enighet och jag vill göra det tillsammans med Finland.
Mm. Och att Socialdemokraterna skulle vända, hur fick du reda på det?
Ja, å ena sidan var jag rätt säker tidigt. Det sa jag också, inte för att retas på något sätt, utan bara för att det var min övertygelse att S kommer att ändra sig förr eller senare. Jag kunde inte veta att det skulle bli ett krig och att det skulle få dem att ändra sig. Men på samma sätt som andra stora sådana här omsvängningar, EU-frågan till exempel, som ju också länge ansågs omöjlig i Sverige, det skulle hota neutraliteten, så var jag övertygad om att det här kommer att ske. Och fick ju en del kritik för det. Sen var det jag uppfattade också att Magdalena Andersson hade en mer pragmatisk syn på detta. Att det var en känslig fråga i Socialdemokraterna, men att hon hade en mer pragmatisk syn på detta. Och jag tycker vi hade bra samtal, även om det lät ibland lite illa publikt när det sades olika saker, så tycker jag vi hade en bra dialog under hela den här perioden.
Mm. Ni hade ju, måste man säga, inrikespolitiskt en del smashbollar. Alltså, NATO-medlemskap skulle vara destabiliserande, fick ju SND kritik för att de hävdade. Och bara månader innan Rysslands attack försäkrade försvarsministern där, Peter Hultqvist, att NATO skulle aldrig bli aktuellt under hans ministär och sådär. Min känsla var att ni utnyttjade, eller du utnyttjade aldrig riktigt det där inrikespolitiskt. Var det medvetet?
Ja, det var medvetet. För jag ville verkligen understryka att det är mycket, mycket bättre för Sverige om vi gör den här resan gemensamt. Jag satt i ett gäng intervjuer där jag sa, ja, jag är för NATO. Jag tror att vi kommer att gå med i NATO. Socialdemokraterna har inte i längden vetorätt, men jag vill verkligen att vi gör det här tillsammans. Och då måste man också ha lite respekt för att det tar tid för ett parti att byta uppfattning i en fråga som nästan hade blivit religiös under efterkrigstiden. Från en ganska pragmatisk hållning under andra världskriget till en väldigt principiellt hårdnackad uppfattning om att neutralitet var finare på något sätt än att vara med i NATO. Så jag tyckte att ge dem lite tid. Och jag tyckte också att de svarade på det. Sen var det en del rätt olyckliga felsteg. Destabilisering, desinformation och sådana här saker. Jag försökte nog ändå ha lite tålamod med det just då.
Mm. Ja, Finland och Sverige skulle gå hand i hand, som det uttrycktes, in i NATO. Men det blev ju inte så.
Nej.
31 mars i fjol då meddelade Finland att de gick själva före. Hur fick du reda på det där?
Ja, det var också en process. Vi underströk ju för varandra. För att börja här. Vi visste ju egentligen att det var inte Finland som Turkiet hade synpunkter på, utan det var ju Sverige. Sen var vi ju tacksamma över att vi hade ett gemensamt överenskommelse mellan Turkiet, Sverige och Finland, där vi hjälptes åt. Det var bra för Sverige. Men vi fattar ju att egentligen är det ju inte Finland som turkarna har synpunkter på.
Och varför fattade du det då?
Jo, för det var så uppenbart att det handlade mycket om PKK. Det handlade om en slapp svensk syn på PKKs aktiviteter i Sverige. Och det berodde i sin tur på att PKK normalt inte utgjorde ett problem i Sverige, utan snarare samlade in pengar som var problem för andra. Och att Sverige aldrig hade tagit Turkiets legitima säkerhetsbekymmer på allvar, ärligt talat. Och de problemen var mycket större i Sverige än de var i Finland, av rätt uppenbara skäl. Så att jag tyckte det var uppenbart att det var oss de hade synpunkter på. Sen höll vi ihop länge. Sen blev det till slut rätt tydligt att Finland, de hade inte bara bestämt sig för att gå in i NATO. De hade inte heller bara bestämt sig för att helst göra det med Sverige. De hade bestämt sig för att de tänker gå in i NATO så fort chansen ges.
Men det var inte så de kommunicerade utåt?
Nej, kanske inte fullt ut. Men på sluttampen så blev det ändå rätt tydligt. När det till slut, alternativet hade för Finland varit att säga till Turkiet att ni får inte ratificera oss ensamma. Där var inte Finland överhuvudtaget. Och det är svårt att moralisera.
Men kändes det i någon mening som ett svek ändå?
Nej, jag tycker inte det. Vi hade dialog hela tiden. De berättade hur de tänkte. Så jag tycker inte det. Sen är det klart att det ändå var känslomässigt kluvet, och det tycker jag, det beskrev både Sanna Marin och Sauli Niinistö för mig, att det här var inte det de ville. Men nu är det som det är, och det är andra länder som måste ta ställning, och varje NATO-land måste ta ställning till varje nytt land.
Men försökte du övertala Finland att stanna kvar och hålla hand med Sverige? För det hade väl ändå varit, så att säga, ett argument ytterligare för att snabba på det för svensk del också?
Ja, eller försinka det för finsk del. Nej, det var inte så att vi från svensk sida bad dem att låta bli. Alltså, för det skulle kräva att de skulle säga till Turkiet att låt bli att ratificera oss. Nej, det gjorde vi inte. Utan vi och även Jens Stoltenberg var nog rätt övertygade om att det är bättre att NATO växer och blir stort i vår närhet så fort som möjligt än att både Sverige och Finland hålls utanför en längre tid. Mm.
Du nämner Alexander Stubbar bland annat. Men i talet sen efter att NATO beskedet, så att säga, när det var klart, då var det Sanna Marin, Socialdemokraterna, som du tackade specifikt i talet och säger att hon har betytt mer under den här processen än vad många förstått. Mm. Vad var det hon betydde?
Hon var ju som sagt socialdemokratisk statsminister och partiledare i Finland. Hade en snabb, tror jag, process efter krigsutbrottet där hon bestämde sig för att hennes partis motstånd till NATO, det skulle lämnas därhän. Och jag tycker att eftersom Finland är väldigt konsensussökande på goda grunder i sådana här stora frågor och hade haft konsensus om att inte gå med, så var det en stor sak att få alla partierna på plats där. Jag tror ärligt att jag läste nog Socialdemokraterna i Finland som mycket mer NATO-positiva än vad jag tror att Socialdemokraterna i Sverige läste sina partivänner. Och när jag sen lärde känna henne, som när hon var kvar som statsminister och jag var ny statsminister, då tycker jag det var helt uppenbart att hon var en varm anhängare av den här lösningen.
Mm. Men vad var det hon betydde då, som vi inte har förstått?
Nej, men alltså hon betydde väldigt mycket för att snabbt skapa enighet i Finland om att gå med i NATO. Och det här lite otåliga draget som jag uppskattar hos henne, att gå med i NATO även om Sverige ännu inte har bestämt sig. Det fanns ju en risk att vi skulle liksom locka fram det sämsta hos varandra. Att Finland vill gå med men vill bara gå med om Sverige går med. Sverige vill inte gå med om inte Finland går med. Och när Sverige inte går med så går inte Finland med. Så vi hade kunnat få en väldigt dålig process av det här också. Jag var mån om att den processen skulle vara så tajt som möjligt. Och att Sauli Niinistös vilja att få enighet, den skulle kunna krönas fort genom att också Finland enades om ett ja. Så att jag hade ju som sagt väldigt tät kontakt med båda sidorna i Finland och kände mig tidigt helt övertygad. De kommer att gå med, de vill göra det med Sverige, men de kommer att göra det även om Sverige skulle liksom...
Det förstod du hela vägen?
Ja, från den 10 mars förstod jag det.
Ulf Kristersson, vi ska tala lite om förhandlingarna med Turkiet. Mm. Vi har varit inne på dem lite grann. I november 2022 då landar du i Turkiet. Du ska träffa president Erdogan, mannen som kan man säga står i vägen för det svenska NATO-medlemskapet. Hur diskuterade ni innan i regeringen hur ni skulle hantera det där mötet? Ja, vill du höra hela intervjun med statsminister Ulf Kristersson och ta del av alla poddar och texter, de allra mest brännande samhällsfrågorna och intervjuerna och samtalen med de absolut viktigaste politikerna, tänkarna och experterna av idag. Då är det snabbt fixat på kvartal.se/prenumerera. Och du, genom att teckna en prenumeration stöttar du också vår möjlighet här på Kvartal att ge dig och människorna omkring dig i samhället riktig oberoende kvalitetsjournalistik. kvartal.se/prenumerera.
Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toast, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina två favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Sen så kom ju till slut Turkiet fram till att de släppte in Sverige. Och då återstod Ungern och Viktor Orbán. De hade sagt att de inte skulle vara sist med att erkänna eller släppa in Sverige, men det var, blev de då. Fick du någon riktig förklaring till varför de väntade till sist?
Nej, faktiskt inte. Utan jag hade ju ett par gånger, som jag också beskrev publikt, fått budskapet att vi kommer inte bli sist, vi kommer inte försena, som det heter. Och det tolkar väl de allra flesta som att de kommer att ratificera Sverige strax innan Turkiet gör det. Sen gick det rätt fort där på slutet i Turkiet. Och jag vet inte exakt vad som hände, och jag vet inte turerna mellan Turkiet och Ungern heller. Och det har ju ingen betydelse längre, men det gick rätt så fort. Och då så fick jag ju istället en inbjudan att komma till Budapest. Och sen träffades ju jag och den ungerska premiärministern Viktor Orbán på Europeiska rådet, där vi ses regelbundet. Och då talade vi vid om den inbjudan.
Frågade du honom då? Varför? Vad är problemet?
Nej, det fanns inget problem. Han sa bara att kom till Ungern så ska vi lösa det här. Och jag, det var ju för sent för dem att komma före Turkiet, för Turkiet var ju klara redan. Så då sa jag bara att jag kommer gärna till Budapest, men vi har ju ingenting att förhandla om själva NATO-medlemskapet, och det bekräftade han också. Men vi har många andra saker att prata om.
Ja, men vad var det då?
Ärligt talat, jag kan inte svara på det.
Och du har inte frågat?
Nej, men det spelade mig ingen riktig roll, utan vi hade en diskussion som handlade om hur vi ska samarbeta när vi väl är medlemmar i NATO, och den mer konkreta diskussionen, hur fördjupar vi samarbetet kring JAS 39 Gripen. Jag såg det här som två bra saker. Att Ungern fattar sitt beslut, om än efter Turkiet, och att Ungern och Sverige fortsätter att fördjupa samarbetet om Gripen, och de köper 4 ytterligare stridsflygplan av oss. Jag tyckte det var en väldigt bra summering av läget, så jag hade inget bekymmer med det här alls faktiskt.
Mm. Men var det samma sak där lite som du pratade om PKK och Turkiet, att de släppte in Finland? Egentligen var det Sverige det handlade om hela vägen. Av vissa parlamentsledamöter i Ungern och så här fick man ju, de påminner om vissa uttalanden som hade gjorts från ministrar och så där, och som hade jämfört Tyskland och 30-talet med familjepolitiken i Ungern och så där. Var budskapet lite grann, alltså i alla år har ni kritiserat oss för att inte vara goda demokrater och stå lite för nära Ryssland och bråka EU, och nu kommer ni här och vill ha vår hjälp. Var det handlar om? Alltså en liten, att trycka till Sverige lite?
Nej, men den känslan kan man nog inte bortse från. Det sades aldrig, och det som talar emot det är att Finland var precis lika kritiska som Sverige när det gäller en del frågor kring mänskliga rättigheter. Kring
många andra EU-länder också, ska
man
säga.
Absolut, men Finland var ju i samma situation, menar jag. Ja. Vi har ju ingen extrem uppfattning på något sätt, utan alla andra EU-länder är ju gemensamma till exempel att blockera en del utbetalningar där vi inte tycker att Ungern lever upp till sina förpliktelser helt enkelt. Det är ju en helt gemensam ståndpunkt, så Sverige var inte udda där på något sätt. Men det gällde både Sverige och Finland dessutom, så att det talar ju emot att just Finland skulle ha så här accepterats, utan det var nog någonting mellan Turkiet och Ungern som jag inte har full inblick i, skulle jag tro.
Så det snarare handlar om det, alltså någon form av relation mellan Turkiet och Ungern.
Jag kan i varje fall inte utesluta det.
Och har du någonting som tyder på det?
Nej, jag är inte mer än att det fanns inget skäl för dem att egentligen vänta. Nu när de väl väntade så var det en väldigt odramatisk upplösning. Jag åkte till Budapest, vi diskuterade gemensamma frågor. Alltså, vi konstaterade att vi tycker olika i ganska många EU-frågor. Det har inte förändrats. Det vore bra om det förändrades. Det vill säga, det vore bra om Ungern mer tar samma ställning som de andra 26 EU-länderna. Men det var ingenting vi förhandlade om på något vis, och vi förhandlade heller inte NATO-medlemskapet, utan vi kunde slutföra en stor och viktig affär för Sverige och Ungern när det gäller Gripen stridsflygplanen.
Viktor Orbán, på den här presskonferensen sen som ni hade gemensamt, då pratade han om mutual respect and trust. Respekt och förtroende för varandra. Hyser du respekt och förtroende för det ungerska politiska systemet och Viktor Orbán?
Vi tycker olika om ett stort antal EU-frågor, men jag hyser respekt för vårt samarbete, inte minst nu samarbete inom NATO, utan tvekan. Om man inte kan det, då kan man inte vara med i samma organisation. Så det måste man göra, tycker jag. Men det betyder ju inte att man inte tycker olika. Fråga Grekland och Turkiet, som är med i samma NATO-allians, som tycker enormt olika i vitala frågor och aldrig skulle genera sig en sekund för att säga det också. Så att jag tycker han sa en till sak på presskonferensen där vi tycker där vi har gemensamma intressen, låt oss agera gemensamt. Där vi tycker olika, alltså låt oss då tycka olika. Så att jag tycker inte det var något... Jag tror vi är medvetna om att vi kommer inte kunna övertyga varandra om hur våra respektive länder ska skötas. Så det måste vi inte heller göra. Men vi ska stå upp för våra egna värderingar, men vi ska också värna gemensamma säkerhetsintressen.
Ulf Kristersson, om Donald Trump vinner det amerikanska presidentvalet senare år, hur kommer det att påverka NATOs och Sveriges säkerhet, tror du?
Ja, det vet ju ingen just nu, utan alla västländer eller alla europeiska NATO-länder är ju väldigt måna om att understryka att det här transatlantiska samarbetet har varit viktigt, är viktigt nu under Ukraina och förblir viktigt för oss. Och därför vill vi systematiskt mana USA till att stå fast vid transatlantiskt samarbete, stå fast vid NATO-samarbetet, men också erkänna att europeiska länder måste satsa mer på eget försvar och inte tro att USA ska finansiera det åt oss. Det är ganska exakt den position som nästan alla NATO-länder i Europa har just nu.
Måste vi mot bakgrund av Trumps uttalanden om NATO ändå ha med i kalkylen att... I någon mening så kan det sluta med att USA faktiskt lämnar NATO.
Jag tror väldigt få tror att det är ett sannolikt scenario. Men däremot så måste vi tänka mera av flera olika skäl och egentligen av längre historiska anledningar. Tänka mera på att Europa måste starkare kunna försvara sig självt. Helst tillsammans med NATO och USA, eller tillsammans med USA menar i NATO, men också att den europeiska försvarsförmågan måste bli starkare. Och det gäller ju även sådana här saker som att vi kan inte lita på att USA i längden står för lejonparten av det ekonomiska stödet till Ukraina. Om det sviktar i USA, därför att de kanske röstar på ett sådant sätt, då måste Europa vara beredda att steppa upp det ekonomiska stödet. Vi som också har följt USA under en längre tid, vi vet ju också att från tid till annan så är det strömningar i USA som är mer, ska vi säga, isolationistiska eller mera att USA inte ska vara, liksom, vara ordningspolis i hela världen. Det är inget nytt. Från Barack Obama i modern tid har vi också sett detta. Så det här är inte helt nytt, utan vi kan liksom inte, vi är glada över det starka engagemang som USA har haft för Europa, för Ukraina, men vi måste ändå i grund och botten inse att Ukraina ligger mycket, mycket närmare oss än USA.
Men så tydligt som det nu är från republikaner i kongressen och från Trump när det gäller Ukrainas överlevnad, som du beskriver som en ödesfråga, och också USAs närvaro i Europa. Mot den bakgrunden, är det bästa för svensk europeisk säkerhet om Joe Biden vinner valet?
Jag sa ju 30 minuter igår att svenska regeringen har ingen presidentkandidat.
Nej, men viktigt. Du kanske har
tankar. Ja, nu råkar jag vara regeringschef. Så att jag tycker per definition som den svenska regeringen tycker. Ja.
Men om man ser det rent analytiskt, utifrån svensk säkerhet, europeisk säkerhet, Ukrainas förmåga att fortsätta stå emot Ryssland.
Ser man det rent analytiskt så är det fortfarande så att den svenska regeringen har inte och kommer inte ha en presidentkandidat, utan vi kommer respektera amerikanska folkets val. Vi kommer alltid ha grundinställningen att vi vill samarbeta med USA oavsett vilken administration som leder Vita huset. Men i sak har vi starka åsikter. Därför har vi starka åsikter för att det är mycket bättre om USA är kvar engagerat i Europa. Det är mycket bättre med ett USA som tror på Ukraina och stöttar Ukraina. Det är mycket bättre med ett USA som talar väl om NATO än talar illa om NATO. Så i sak kommer vi ha väldigt starka uppfattningar.
Det låter lite som att du har en favoritkandidat.
Jag tror att alla förstår vad jag menar när jag säger att den svenska regeringen, vi kommer inte lägga oss i det amerikanska inrikespolitiska spelet, allra minst ett valår. Vi kommer samarbeta väl, oavsett vem som vinner valet. Men jag brukar också lägga till, vi har haft väldigt goda erfarenheter att samarbeta med Joe Bidens administration.
Okej. Sverige når ju NATOs 2% mål vad det gäller försvarsutgifter i år. Häromdagen sa Polens president Andrzej Duda att försvarsalliansen borde höja målet till 3%. Har han en poäng?
Han har absolut en poäng. Sen så kan man möjligen säga bara höja mål innan vi ens har kommit till 2%. Det är jag inte säker på att det är rätt väg att gå. Men att inskärpa allvaret att verkligen ha 2% snarare som golv än som allmän målsättning. Och det gäller, det förstår ju framförallt de stater som ligger allra närmast Ryssland. Och nu tillhör vi de NATO-länder som ligger närmast Ryssland. Och vi tillhör de NATO-länder som ligger över 2% målet också. Men det finns många andra länder som har ett visst tryck på sig nu, att det är dags att verkligen höja försvarsanslagen. Tittar man på Tyskland med sin Zeitenwende, de har ju också genomgått en dramatisk förändring. Så det här förfärliga kriget ändrar ganska mycket på den punkten.
Och 2% är ju också egentligen ett riktmål som sattes i en mycket fredligare tid. Är det rimligt med tanke på att Ryssland har ju satt sin ekonomi på krigsfot? Mm. De spottar ju ur sig både vapen och granater och annat. Det finns ju kvalificerade bedömare och politiker på hög nivå som menar att inom ett par år kan vi inte utesluta att Ryssland faktiskt vänder sig mot NATO och Europa på ett helt annat sätt.
Nej, och det, du ställer ju många frågor än egentligen. Ja. Vad händer i ett Ryssland?
Huvudfrågan är väl den här, alltså 2%. Mm. Är inte det långt under det egentligen borde ligga på om det där, de där riskerna finns?
Så här, det finns ju ingen exakt vetenskap här. Att vi lever i en tid som är farligare än tidigare, det är ju alldeles uppenbart. Och vill vi ha 2% under relativ fredstid, så är det extremt hög tid att nu nå 2%. Jag tror vi kommer att ha en ganska spänstig, som det heter, diskussion på det stora NATO-toppmötet i Washington i juli, som inte minst handlar om detta. Också i ljuset av att USA, båda sidor av amerikansk politik, kommer att kräva att europeiska NATO-länder satsar mer pengar på försvaret.
Men skulle ni kunna stötta Polen i den här idén om att öka målen i NATO-samtalen?
Vi kommer i vart fall stötta. Vi kommer vara en ganska stor grupp länder som kommer kräva lev upp minst till de 2%. Gå gärna högre. Ha en långsiktig bana för att stärka försvar. Vi har ju lärt oss den hårda vägen i Sverige att det går inte att ha bråttom i försvarsfrågor. Det tar decennier att bygga upp stark försvarsförmåga. Det går tyvärr ganska fort att riva ner den. Och det är många länder som nu upplever precis samma sak. Och det gäller både med militärt försvar och, ska jag säga, det civila försvaret som Ukraina lär oss vikten av.
Mm. Nu sitter jag och ställer frågor här om det är dags att öka på försvaret och bygga mer, men det finns ju trots allt en hel del NATO-skeptiker också. Alltså, har de i någon mening en poäng när de säger att den här anslutningen till NATO och retoriken kring att krig kanske är någonting vi måste räkna med och hur mycket ska vi höja anslagen, att det där i någon mening faktiskt ökar risken också för en konflikt med Ryssland? Både från politiker och journalister och bedömare som... Nu låter ju retoriken väldigt mycket så.
Jag trycker ju i grund och botten att säg som det är. Tala klartext. Inte för att skrämma. Överdriv inte heller. Det finns ingen som säger att det finns ett omedelbart förestående krigshot mot Sverige. Allra minst just nu när ryska styrkor är helt upptagna med Ukraina. Det finns samtidigt mycket som tyder på att Ryssland rustar sig långsiktigt för en starkare militärmakt, och det är farligt för våra länder. Det måste vi se också. Det är lite, ibland är det lite så här, lite yrvaket i Sverige. När jag har några ministrar och även för den delen Sveriges överbefälhavare som talar seriös klartext på en folk- och försvarkonferens tillsammans med andra människor som är djupt engagerade med frågorna, då blir det nästan larm, liksom rapporter och liksom att de vore krigshetsare. Det där är ju nonsens. Man måste ju kunna prata allvar i det här landet också om hur situationen ser ut i vår omvärld.
Jo, men säg så här då, om det tolkas så i USA, om det tolkas så i Moskva, menar jag, på riktigt, alltså att Europa förbereder sig på krig med Ryssland. De lyssnar in det här. Är det ändå ett reellt problem, så att säga? Sen kan man i alla fall säga att man ska säga som det är och så.
Vad än Ryssland säger publikt, så de vet att det finns inget NATO-land som har minsta ambition att angripa Ryssland. Så allt det där
är du helt övertygad om?
Helt övertygad. Allt det där är hittepå som de har drivit under många decennier, att det är ett hot mot Ryssland om NATO expanderar. NATO är en fredsorganisation, en försvarsorganisation. Inget land skulle acceptera att något annat NATO-land attackerade och sen förväntade sig stöd för detta. Så allt det där är liksom diktaturs sätt att bygga upp sin egen inre världsbild. Den där ska vi också vara på vår vakt emot. Deras narrativ får inte bli västvärldens narrativ. Utan vi försvarar våra legitima säkerhetsintressen. Just nu är det Ukraina som försvarar dem med blod, bokstavligt talat. Och det som hände i Ukraina skulle kunna hända ett annat land om Ryssland uppfattar framgång i sitt krig mot Ukraina.
Mm. En kollega inom NATO, Frankrikes president Macron, han öppnade ju häromveckan för att skicka egna soldater till Ukraina. Och han backade upp det häromdagen och sa, vi får inte vara fega. Har han en poäng med det där i slutändan? Om du har ju själv kallat kriget i Ukraina för en ödesfråga för Europa. Har han en poäng? I slutändan kan vi vara tvungna att faktiskt överväga det där med soldater också.
Han har absolut en poäng i bemärkelsen. Vi ska inte vara fega. Vi måste göra mera. Och det är också, om vi ska vara ärliga, lite en maning till sig själv. Eller hur? Alltså Frankrike har inte stått längst fram i det militära och ekonomiska stödet. Och det var också det svar som vår gemensamma kollega Olaf Scholz i Tyskland i praktiken gav. Så att steppa upp stödet till Ukraina. Nu har ju Frankrike så här snabbt bytt uppfattning när det gäller att stötta Ukraina in i EU. Att, liksom, att allmänt sett stötta Ukraina. Det tycker jag är jättebra. Jag tycker också att Frankrike har sedan lång tid tillbaka många poäng i att stärka den europeiska försvarsförmågan. Det som de ibland kallar för strategisk autonomi. Men alltså, allt det här, men det är en helt annan sak än att börja tänka högt om att skicka trupper in i Ukraina.
Men du sa själv för en stund så att vi måste tala om saker som de faktiskt är.
Mm.
Kan vi inte hamna i ett läge där att om Ukraina ska kunna värja sig mot Ryssland så måste det till soldater från andra vänligt sinnade länder?
Det som måste till är ekonomiskt och militärt stöd. Där har ju president Zelenskyj, de har aldrig begärt någonting sånt. De har hela tiden sagt att ni ger oss till slut det vi behöver, men det är för sent och för lite. Där har jag haft många samtal med Volodymyr Zelenskyj på precis det temat, och han har ju en poäng i detta. Vi har utökat stödet sakta men säkert, legat lite efter. Nu inser alla att Rysslands förmåga att skapa krigsmateriel är större än vi hoppades. De klarar sig tyvärr bättre under sanktionerna än vi hoppades. Ukraina slåss fortfarande framgångsrikt, men det här blir långvarigt, och ska Ukraina ha en chans att klara det så måste vi öka våra militära leveranser och vår ekonomiska stöd till Ukraina. Och det är precis det som Europa och USA nu behöver göra.
Zelenskyj, när han var och besökte dig på Harpsund så bad han ju om JAS-plan.
Precis.
Kommer han att få det?
Ja, det där är en intressant fråga. Vi är nu precis i det läget. Vi sa ju det att vi utesluter absolut inte detta. Vi sa samtidigt att det är en väldigt stor och komplex fråga. Vi samarbetar med de andra länderna nu som nu håller på att förbereda sina leveranser av F-16, det amerikanska flygsystemet. Vi samarbetar med dem. Vi har gjort utbildningar, utvärderingar. Och så vi är med i projektet. Om det sen ska skickas fysiska Gripen eller inte, det är en mycket, mycket större sak. Det beror på om det passar in i de andra leveranserna.
Men han vill ju ha det, låter det som.
Han vill ha allt på goda grunder. Jag har stor respekt för detta. Men det handlar inte bara om vad Ukraina behöver och vill. Det handlar också om vad vi gemensamt bör avstå för att hjälpa Ukraina. Mm. Det handlar om konsekvenserna för svensk försvarsförmåga. Så det är en viktig restriktion, sa jag då. Det var att innan Sverige är medlem i NATO är det inte aktuellt överhuvudtaget.
Och nu är vi medlem.
Precis, ja, jag noterar det. Aktuellt. Analyserna pågår om detta. Vi är fortsatt helt och hållet integrerade i samarbetet för att öka deras flygkapacitet. Och sen ska vi diskutera med de andra. Hur gör Sverige störst nytta i det sammanhanget?
Försvarsmakten har ju fick ett uppdrag att titta på det där. Kan vi avvara några JAS-plan? Och de har ju lämnat ett svar också.
Det finns analyser som pågår i detta nu.
Och kan vi avvara?
En del av dem är av naturliga skäl hemliga, och de kommer förbli hemliga. De kommer jag inte berätta någonting om. Mm. Men analyserna pågår och samarbetet med andra länder pågår. Och när vi har ett gemensamt svar tillsammans med andra länder, både om hur vi bäst stöttar Ukraina med flygförmåga och hur vi bäst försvarar vår del av världen gemensamt med andra. När det svaret finns, då kommer jag berätta om det svaret.
Och när kommer det?
Det kan jag inte svara just nu, men jag kan säga så mycket som att det pågår ett intensivt arbete i den här frågan.
Mm. Så att någon nej till JAS-plan, det är det i alla fall inte?
Vi har absolut inte sagt nej, utan vi har sagt att vi överväger den frågan, och det är en komplex fråga som också hänger ihop med hur många andra länder som fattar sina motsvarande. Jag tror alla förstår som kan någonting om flygsystem förstår att ska man introducera ett helt nytt flygvapen i Ukraina så är det en otroligt komplicerad operation. Den underlättas inte av att göra två system samtidigt, utan för Sverige ska ställa oss frågan, hur bidrar vi bäst med vår kapacitet.
Mm. Okej. Ulf Kristersson, tack för att du ställde upp i Kvartals fredagsintervju.
Tack själv.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra. Det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.